Hörrni, jag är jätteglad att jag får här och får säga det här annat på mitt hjärta. Jag har surrplatta, jag har en bok, jag har textutläggning, jag har bibel. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Jag börjar med... ja, det är väldigt roligt att vara här och försöka dela med er. Jag kan väl säga så här att för att ni ska få en perspektiv på vem jag är. Jag är gift med Kristina som sitter här. Och vi har varit gifta i 50 år nästa år. Det är ju nästan så det är lagstift att man inte får. Men vi går emot lagen. Så vi är 50 års jubileum har vi nästa år. Och förutom artros i kroppen så mår vi väldigt bra. Både hon och jag. Vi har flyttat de här dagarna. Så jag kan säga att kroppen hänger inte riktigt med. Men naproxen så löser vi det mesta i vår familj. Så det funkar. I alla fall så vi har varit missionärer i Spanien. Vi åkte dit 72. Och det var fortfarande Generalissimo Franco ledare för Spanien. Vi flyttade till, vi var där 4 år ungefär, flyttade till Chile 1976. Då hade vi en annan broder, Pinochet. Och sen flyttade vi till Honduras 1980, det var en annan diktator. Och sen åkte vi till USA och det var det Bush. Nej, vad heter han? Ja, i alla fall, han var inte diktator men så var det med det. Hörrni kära vänner, det här ämnet brinner i mitt hjärta ska jag tala om. För det har gjort det i många år. Jag har varit med och debatterat det här sedan 1998. Då man beslutade i en pastorskonferens att se över pingströrelsens organisatoriska sammansättning. Och man skulle ju bara titta på det här, men man samlades i Stockholm 1999. Jag tror det var januari, eller var det år 2000 januari, kommer jag inte ihåg. Jag har skrivit ner det i min bok. Men i alla fall var bara pastorerna välkomna dit. Ingen annan gjorde sig besvär, inte missionär, inte evangelist, inte biträdande föreståndare. Ingen mer än föreståndarna. Och där drog man upp riktlinjerna till vad vi idag har pingstsamfundet. Jag kastade mig in i debatten ganska ordentligt och man blir inte populär ska jag tala om för man håller på med sånt här. Utan då antingen ska man ha läderhud, vara okänslig eller ha en väldig tro på Gud för att klara av det här. Och jag ska inte säga namn, men jag jobbade i USA med teologi i 12 år. Och då så kommer en broder inspringande där på det kontoret. Han tillhör den ledande pingströrelsen, men det var ska jag inte nämna. Men ni känner honom alla. I alla fall kom han inspringande på kontoret där och kastade sig över mig. Och sa, vad håller du på med, säger han i Sverige. Sitter och skriver mot samfundet. Sluta upp det där, ska du se. Det är vi som har rätt och du har fel. Det kommer historien bevisa, sa han. Ja, jag ska inte säga hur det är med den broren idag. Men ja, jag tror att jag ligger lite före där. Han har inte haft det så lätt. Men där började debatten och sen fortsatte den. Och... jag har försökt hålla den här levande. Sen var det ju 2003 så gick det här igenom. De här olika organisatoriska besluten. Och jag tycker det är tragiskt. Det är min personliga uppfattning. Jag har levt väldigt nära väckelserörelse i hela vårt liv. Jag hade besök av vår föreståndare i Madrid. Honom döpte vi 1972, hans hustru. Hon har lagt upp hela teologiska arbetet i Spanien för pingstvännerna. Och han har varit ordförande i Bibelsällskapet. Och församlingen där har lämnat samfundet. De klarar inte av det här. De är på att ta sådana beslut över huvudet på församlingarna. Och det är den äldsta pingstförsamlingen i Spanien. Mycket kända vänner. De har lagt av, gått ut därifrån. När vi började 1972 fanns det ungefär 4 eller 5 000 pingstvänner. Idag säger han till mig, vi vet inte hur många det är. Men så mycket kan jag säga att det är flera hundratusen. Amen. Och den här veckan sedan den sprider sig som en löpeld i Spanien idag. Går man till Italien så har man de väl över 500 000. Det var bara 30 000 vi var ute på missionsfältet. I Holland... så var det ungefär mellan 5 och 7 000 pingstvänner 1972. Jag träffade en professor i USA som också var min handledare. Och han sa till mig, du sa, vad har hänt med svensk pingströrelse? Vad har hänt med er hemma? Ni var stora syskonen för oss. Det var ni som ledde oss fram. Det var ni som undervisade oss om den fria församlingen. Det var ni som hjälpte oss överhuvudtaget. Men var tog ni vägen någonstans? Vad hände? Och då säger han, idag finns det över 200 000 pingstvänner i Holland. Och så här utbreder sig pingströrelsen, den karismatiska rörelsen. Och ni ska veta en sak. Att där den är som starkast, den karismatiska rörelsen, är den fri. Den samlas genom konferenser. Du kan ta vilka som helst i USA. Det finns 80 000 karismatiska församlingar idag. Och de samlas alltså och arbetar genom sina konferenser. De utbildar sina egna pastorer, sina egna ledare. Och det gör de med de värderingar som man har. Så det finns alltså en stark frikyrkorörelse som är fri. Och det är den stora rörelsen. Sen blir jag väldigt förvånad man i Sverige, istället för att behålla frihet och hitta andra lösningar, så binder man alltså upp sig för tid och evighet, och man hindrar alltså det privata initiativet. Jag är ju så gammal nu, så jag har ju varit med några år även i Nyhem, predikantveckan. Och när jag kom till predikantveckan första åren, så var församling, den fria församlingen, Det var det stående ämnet. Har ni rätt beaktat, kära vänner, det och det om den fria församlingen? Har ni rätt beaktat vad Bibeln säger om evangelisterna i den fria församlingen? Och så vidare. Det var ju ämnena på den tiden. Här har jag ett guldkorn, och jag ska använda den lite grann när jag ska tala. Det är Sven och Svenssons utläggning om församlingen. Och ni som känner Sven och Svensson vet vem det är. Jag ska inte härma efter honom, jag ska ta en del. Och jag fick alltså, var du fem i slutet? Eller vad?
Nej,
jag kommer snart henne. Men i alla fall, jag fick alltså ansvaret till Sven och Ro att ta hand om hans böcker. Och det var 60 hyllmeter, och det var 4000 böcker. Där fick jag ta vad jag ville. Och där plockade jag hans predikningar. Och hans predikningar, det är tre ämnen som går igenom ständigt. Jesu återkomst, församlingen och den heliga ande. Och här har han en utläggning om den fria församlingen. Som jag, det är ett guldkorn för mig det här. För det satt jag ner och lyssnade till under många år. Det finns en stark husförsamlingsrörelse idag som också är fri. Och den växer exponentiellt, för att använda ett mycket bra ord som jag inte vet vad det betyder. Jag tror att det betyder växer väldigt kraftigt. I alla fall så är det så att den här rörelsen över hela världen, den utvecklas alltså i mindre delar. Och många gånger så har de här mindre delarna är delar av den större. Men idén är att vara fri. Så att vara fri församling är mycket mera relevant idag än att vara uppbunden i samfund. Det ska jag tala om, för så ligger det faktiskt till. Och idag så pågår stora undersökningar i de traditionella amerikanska pingströrelserna, där man säger att den karismatiken har förlorat genom institutionaliseringen, genom att man organiserar sig. Man tappar tungotal, man tappar intresse för den heliga ande, man hamnar i periferin eller vissa bibelkunskaper och så vidare. Det var inledningen här. Ska vi be. Jag tackar dig, kära Jesus, för att vi får vara inför ditt ansikte. Och så ber jag dig, Herre, att du ska låta den här sanningen vara levande i Free Church här i Linköping. Att de inte viker åt vänster eller höger. Att de inte ger upp när protesterna kommer och talet mot dem kommer. Herre, vi tackar dig att vi får vara i din församling och tillhöra dig i Jesu namn. Amen. Nu har jag jätteoroliga lista med bibelverser. Det är så här, vi som sagt har flyttat. Vi har överfört bredbandet till en annan. Alltså, det fungerar inte när man flyttar. Det går dåligt på telefonen. Alltså, jag kunde inte skicka några verser, men jag har gett dem en stor mängd. Jag hoppas att det går fram här. Jag hittar inte min bibel heller. Jag hade lagt den på ett ställe så att jag inte skulle glömma vad det var. Men heter man Nils och Nilsson säger minnet fruktansvärt kort. Så jag vet inte vad det är. Men då hade jag 1917 år. Och det tyckte vår bror, det var inte bra nog. Så jag fick låna hans bibel. Jo, det är skojigt. Ja. Ja, vi ska läsa Matteus 16, jag tror det är 15-18. Och vi kan läsa det, följa med här på duken här. Nu ska vi se. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till dem: salig är du, Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Det här det kommer till sanning här. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa, alltså på bekännelsen, så ska jag bygga min församling. Jesus, han ägde inte mycket. Det vet vi. När han gick och vandrade i Galileen så sökte han ofta bostad hos Petrus och Lazarus och hans släkt. Han hade ingen egen bostad. Men han hägde det som var det väsentligaste som denna jord någonsin har haft. Och det är församlingen. Alltså, det är min församling. Så. Och när det kommer till krita så vet vi att han offrade sitt blod som lösen. Och han har alltså betalat det här priset. Det var inte något sorts första bud som han överbjud, utan han betalar full pris för det här. Och det han tar hand om församlingen. Det är hans församling. Och det är honom vi ska ty oss till och luta oss emot. Vi lutar oss inte mot en organisation. Vi lutar oss mot Kristus. Och det är Kristus som tar hand om sin församling. Och så har församlingen, så har Kristus ordnat det så fantastiskt. Så han har också lämnat en ersättare till sig själv. Och det är den helige ande. Och den helige ande arbetar nu i Jesus ställe och i samråd med Jesus. För att se till att församlingen växer. Den här församlingen och idén om församlingen, det var ju i Gamla Testamentet en hemlighet. I Efesierbrevet 3:1-3 så kommer det kanske fram någon gång där, ja. Jag förstår hur jobbigt ni har haft det här nu. Men Efesierbrevet 3:1-3 står det följande. Det är en massa noteringar här som han har gjort. Jag är inte överens med alla de här, men just om det här är bra. Det står: därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge, för er skull, ni heningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gett mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag redan i korthet har skrivit. Och hemligheten här, mysterion på greka, som är inte mystiskt, men det är alltså en dold hemlighet som nu uppenbaras genom Paulus. Och hemligheten, det är den är församlingen. Och den verkliga hemligheten är att nu ingår i församlingen både jude och grek tillsammans. Det finns ingen åtskillnad där. Alla får kommer med i församlingen genom tron på Jesus Kristus. Så det här var alltså en dold hemlighet. Och ni förstår, det måste, hemligheter är ofta värdefulla. Det finns massor av hemligheter som väntar på att bli uppenbarade. Och men den här hemligheten, den kunde inte ens profeterna i Gamla Testamentet se in i. Utan om vi tittar i Matteus 13:17 och 1 Petrus 1:10. Matteus 13:17. Jag har förmågan att markera S-ljuden i mikrofonen. Jag får ursäkta om det skorrar lite. För min fru har sagt att jag ska skärpa mig. Men det är inte så lätt när tänderna försvinner. De blir alltså nedslitna då. Matteus 13:17. Amen, säger jag er, många profeter och rättfärdiga längtar efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Profeterna längtar efter att se ni fram. Det var någonting de anade skulle hända framtiden. Och de jagade den här uppenbarelsen säkert. De försökte på alla sätt. Och de kom inte fram till vad det var. Petrus tar upp det här också, 1 Petrus 1:10. Är det samma idé egentligen? 1:10 ska vi ha. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om en nåd som ni skulle få. Paulus tar upp båda de här hemligheterna, frälsningen och församlingen, men de är knutna till varandra. Man kan inte skilja den ena ifrån den andra. Så här ligger ett paket med hemligheter i Gamla testamentet. Och profeterna, de försökte, men det gick inte. Så kommer Paulus. Och Paulus får uppdraget, helt enkelt, och avslöja hemligheten. Det var alltså inte ett sorts system eller om det var en ny idé, utan här var det frågan om det centralaste av det centrala i just verk, och det är församlingen. Och jag undrar hur mycket vi värdesätter församlingen i våra hjärtan. Det talas ju om bilder om församlingen. Man kan tala om församlingen som en familj. Man kan tala om den som en kropp. Man kan tala om den som prästerskap och så vidare. Varenda de här bilderna har sin funktion att avslöja någon del av församlingen. Men för mig så blev församlingen mitt hem. Jag uppväxte alltså i ett trasigt äktenskap. Delvis bodde jag på barnhem. Och Gud har varit med hela tiden. Fantastiskt, jag berättar om det även tidigare. Det ska inte jag göra idag. Men Gud har varit med. Men jag har alltså levt ett liv där jag får pröva på familjelivet inom församlingen. Och för mig så är inte församlingen en plats, utan det är en grupp människor. För mig spelar egentligen ingen roll var vi samlas. Jag har varit med och samlas i Sydamerika i rena rucklerna. Vi har haft bön och fastenätter där de har gått ner under noll i våra församlingslokaler. Ja, församlingslokaler var någon vägg och så var det hönsnät förresten. Men det samlades vi och bad. Det var min familj. För mig betydde inte det så mycket om det fanns väggar. Jag var med och vandrat i Centralamerika. Hörde på att säga i oerhört varma trakter. Vi bodde i det 8 år. Jag lät känna min familj. Och den familjen ska jag ta, de har inte utbildats på universitetet. De utbildades ofta bara 4-5 år i skolan. Men så mötte de Jesus, de här. Och när jag möter min familj där i Honduras, så möter jag en grupp människor som var mycket, mycket mer, hade mycket större andlig insikt än vad jag hade. Och jag tänker på de gamla kära systrarna som gick in och ut i Philadelphia, Stockholm, och sociologerna stod utanför och analyserade dessa enkla hushållerskor och alla vad de var. Stackars människor som gick till Philadelphia, Stockholm. De här, min familj i de här områdena, var villiga att ge sitt liv. Vi mötte på våra predikantkonferenser, så mötte vi de här predikanterna ibland. Och så bevittnade de och sa, min familj är sjuk. De har kanske tagit på sig en dag och gått för att komma till lokalen. Mitt barn ligger i lunginflammation. Jag har inte pengar till medicin. Kan ni be för mitt barn? Och det sa de inte och bad om medömkan. De sa det för att det var deras enda utväg. Det fanns ingen annan. Och det är klart att familjen skulle ställa upp bakom det här bönen. Och det gjorde vi. Ja, så hade vi en träff sen. Ja, det är bra då. Barnen frisk. Det var naturligt. Det var inte så här som vi. Det här skulle ha skapat en våldsam vittnesbörd i möte. Våra barn hela från lunginflammation väldigt fort och så vidare. Nej, det var vanligt. Det är klart att Gud ska hela. Jag har ingen annan hjälp. Familjelivet i församlingen. Och det är ju den här fria församlingen jag talar om. Och den fria församlingen i Nya testamentet, den omtalas ofta i bilden av ett hem. De samlades i hemmen. Eller hur? Ja, församlingarna, hur stora var de här församlingarna? Ja, det är klart att de var jättestora, säger du. Det måste jag vara flera tusen i de här församlingarna. Nej, det var det inte. 25-30. För det var de som fick plats i hemmet, och då var det slut. Och sen när de inte fick plats, ja, då bildade de en egen församling. Och så var det 25-30 till. Men det var hemkänslan. Och det, jag läste en bok för ett tag sedan av en författare, en känd till då, Eddie Hyatt, som jag mötte hans fru en gång. Jag hade ett tal om kvinnlig ledarskap i Miami. Och det var en stor karismatisk konferens. Och träffade jag honom och henne. Och han har haft en mycket, mycket stark inflytande på en del av min tro när det gäller församlingen. Och han berättar för mig om husets konstruktion. Att i de här små familjerna som fanns, så ja, där så öppnade man ofta en liten, kanske man hade lite matsal, man hade ett så kallat atrium på bakgården där då. Och när mötena kom, ja då kom de vandrande där, en del hade jobbat på fälten, en del hade jobbat sent, en del var sjuka och kom till församlingen och skulle ha möte. Och man hälsar på varandra med en helig kyss och så sätter man sig och så börjar mötet ofta med en gemenskapsmåltid då, och i det här gemenskapsmåltid så firar man Herrens nattvard. Men då har man den här underbara gemenskapen. Som också finns i Nya Testamentet under orden varandra. Har ni läst det? 60 gånger står det. Varandra. Och det här ordet har jag tänkt på väldigt många gånger. Man hade omsorg om alla. När han, kallar honom för Aristoteles, kommer dit på mötet. Och han kanske har blivit pryglad av sin herre. Därför han jobbar inte så fort som han skulle. Och så kommer han till gemenskapen och han skriver sin bok. Sitter han och vittnar. Och så prisar man Gud för att man fick lida för Jesu Kristi skull. Har vi gjort det? Ja? Har vi stött upp i församlingen? Tack och lov för att Agne Karlsson som bor i samma trappuppgång som jag pratar skit om mig. Det gör man ju inte. Men lidandet för dem, det var en bekräftelse på sann Kristus tillhörighet. Och det var nämligen så att senare då, genom mystikerna, så försökte man att göra allt för att plåga sig själv och på det sättet rena sig. Men de här de upplevde i kött och blod direkt i sitt liv. Ska vi se vad vi har för vers nu då? Första Timoteus 3, 4 och 15, kan det vara den? Kommer väl kanske någon vers där. Just det. Vad kallar man församlingen där? Ja? Vad har du för kvalificerade uttryck där? Jo, det är den levande Gudens församling. Och det här, och när jag tänker på det här familjelivet och så levande Gudens församling. Och så tänker jag på vad Kristina och jag har fått gått igenom under många år i sjukdom. Det har varit en hel del. Och ibland så har man undrat, var ska man gå någonstans? Men så tänker man, jag har en levande Guds församling. I ett sjukdomstillfälle där jag har dengue sjukdomen, ensam i Honduras, så kommer det en kvinna in. Jag skulle ha bibelstudie på kvällen. Jag kunde inte, för jag låg i 40 års feber. Jag hade varit i flera dagar. Och läkaren sa, du har dengue, du kommer vara sjuk mellan 10 och 14 dagar. Ja. Så kommer lilla Olga in. Hon hade inte gått många år i skolan, ska ni veta. Nej då. Hon kommer och så knackar på dörren. Senior Nilsson, herr Nilsson är matig av den här med sig. Och så säger hon, kan jag få be till Gud för dig? Så Gud har talat till mig. Ja, det får du, tänkte jag, min kärlek. Jag är så sjuk. Och sen ska jag... Det får du göra, tänkte jag. Jag vill inte ta bort, utan hon ber nu, sa jag. Så böjde hon sina knän och så la hon sina små händer på mig. Och så bar hon en mäktig bön i anden. Och så sa hon, så ses vi på bönemötet ikväll. Så. Vad hände? Jo, klockan 2 på eftermiddagen började jag svettas nog så fruktansvärt. Och jag kände, jag förstod på termometern, om det var rätt så gick det neråt. Och där gick jag från 40 till 39 och 38. Och när klockan var 4 eller var hon 5. Jag kommer inte ihåg. Jag säger olika där. Kristina brukar påminna om att förra gången sa du 4. Någonting vid 5 taget. Då har jag inte tagit i så mycket. Då har jag under 37 grader. Och jag skakade hela kroppen. På det sättet var jag inte stark. Men jag gick in och så satte jag mig där. Och så hälsade jag på Olga. Och det var ett saligt och härligt möte den kvällen. Församlingen, den levande Gudens församling. Vad ni kära vänner, vi får vara tacksamma att vi får vara med i den församlingen. Och vad är vi då för människor egentligen, du och jag, som tillhör den här församlingen? Ska jag tala om för det här? Tror du? Sen och sen så skriver det här. Så jag tar fram det. Han skriver mycket här. Jesaja 51:1. Vad står det där? Alltså, jag kan inte hitta så fort i den här. Därför jag vågar inte vika pärma. Ja, just det. Då säger Jesaja. Tänk dig att du är med här i den här versen. Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet. Ni som söker Herren. Se på klippan. Ur vilken ni är uthuggna. Ja, så står det med. Och på gruvan ur vilken ni har gräs fram. Ja, kära någon. Då förstår vi alla att det inte är mycket med oss. Men Herren såg i denna klippa. Såg han ju, höll jag på att säga, det grekiska, det perfekta figuren, om ni får ursäkta mig. Han såg att det fanns en diamant i det här. Det fanns någon som skulle tjäna honom. Och han sa han om det här stenbrottet. Han formar snart sen den här bilden, eller vad det är frågan om. Du och jag, vi är alltså framgrävda ur uthuggna ur klippan. Klippan Jesus Kristus. Det är där vi hör hemma. Där hör församlingen hemma. Det berättas i Gamla testamentet. Jag tar den också. I Andra Mosebok 25:40 så står det om mönsterbilden i Gamla testamentet. Det talas alltså om att göra tabernaklet efter mönsterbilden som Gud har sagt. Om Herren hade sån omsorg om massa träbitar och tygbitar, vilken omsorg har han inte om den levande Gudens församling? Eller hur? Ja, men om han kunde vara så noga med, och om man ska veta en sak, att brädbitarna där kom från akasieträdet. Och har ni varit nära ett akasieträd så vet ni att det sticker. Det är fruktansvärt tråkigt jobb, eller trä som jobbar med. Det är hårt, det är obändigt. Men det, plus den här stenbiten som han tog fram i grottan, det är du och jag. Det är de bitarna han formar för att vi ska passa in i församlingen. Det här kunde våra förfäder eller grundare måla med klara färger. Och ni som har varit med många, ni kommer ihåg Harald Larsson. Det är någon som kommer ihåg honom. Du och vi är några stycken. Du, ja, det är klart det. Jag ser det. Ni vill inte räcka upp handen igen. Men så är det. Och de kunde måla församlingen. Ibland så jag var inte säker på att jag höll med om allt vad de sa. Men och Harald Larsson, han talade om den gamla Adam en gång i vår församling. Så kom han tillbaka ett år till och höll samma. Jag tänkte, nu har han väl alltid i alla fall glömt bort det. Så jag gick fram och sa, det där hade du förra gången. Ja, jag tyckte ni behövde höra två gånger. Det var väl inte hela sanningen kanske. Men de kunde måla. De kunde tala om träbitarna som flödde upp i vatten eller yxa. De kunde tala om tabernaklet som man kände närvaron av Kristus. De använde GT på ett sätt som inte finns idag, kära vän. Vi hör sällan eller aldrig förkunnelser från GT. För man kan inte det. Och man tycker det är nedlåtande att man ska hålla på som Harald Larsson gjorde. Man ska ju ha exegetiska utläggningar. Och man ska helst ha lite grekiska ord med också. Och kan man ta med någon hebreiska också, så har man det. Och då har man, som någon annan sa på predikstolen i Örebro. Här ska ingen stå som inte kan grekiska, sa han. Han hade nyss kommit till missionsskolan och gått 6-poängskursen. Så har det med det. Och ni kära vänner, ni tillhör den levande Gudens församling. Och den här, om man tittar närmare, så ska man se att först det är alltså också den andliga boningen åt Gud. Har ni sett de här husen som inte någon bor i? Va? Har ni varit med och sett dem efter 5, 10, 15, 20 år? Det är inte mycket till, va? Nej. Men det, om Jesus har tagit boning i församlingen, ska ni veta, det håller ihop. Och det är en plats och det är en upplevelse att få vara och tillhöra den församlingen. Så Jesus bor i vår mitt. Inte bara det, han går också ibland i våra bänkar. Och han pratar med många av oss. Han pratar med de enkla lika väl som han talar med de som har lite mer inför huvudet. Men det är inte, och de som inte har så mycket, de hjälper han desto mer. De har stöd för läxläsningar med de som inte kan så mycket här i församlingen. De får extra hjälp av Herren. De får fördjupade studier. Det är inte så. Så kan det vara. Låt mig då kanske lämna den här biten. Den apostoliska församlingen, det var ju Guds skapelse framför allt annat. Den skulle ha kunnat organisera sig. Jag skriver det i min bok. För församlingarna ägde senare kyrkogårdar. Man hade, och man ägde andra former av saker som man hade, man behövde juridisk status för att ha dem. Så de skulle kunna tagit den här juridiska personen och använt det och sagt, nu är vi så många husförsamlingar, nu är vi uppe i 18 000 husförsamlingar. Nu måste vi stå och organisera oss. För om du tänker den här tanken som jag gör nu, i Rom fanns det ju ganska snart 30 000 medlemmar. Och om alla församlingar, vilka de flesta var husförsamlingar, ja, se att de var 30, det var ju 1 000 stycken då. Ja, det är dubbelt så mycket som pingströrelse idag. Då skulle man kunna tänka, ja, men hur ska vi hålla ihop det här nu då? Vi har ju inga biskopar än. Det kom senare. Vi har ju egentligen ingen direktor. Och ingen kommunikationsansvarig. Och vi har ju egentligen ingenting. Det här går ju inte, kära vänner. Men i det skeendet så vakar den heliga ande över det här. Så under 300 år så fanns det inga kyrkolokaler. Fanns inga strukturer egentligen som vi pratar om idag. Utan det var när Konstantin den store kom och blev kejsare 314 år. Och han lämnade sig, som han sa, åt Kristus. Och såg ett kors och så vidare. Det känner vi till. Då börjar hela förändringen. Och jag skulle kunna läsa, men det finns i min bok, och jag vill bara säga det som är intresserad av den historiska utvecklingen av församlingen. Du kan köpa den här. Den kostar 100 kronor. Köper du två så får du för 150. Jag håller på att säga 50, men det stämmer ju inte. Men 150. Och sen kan du få, jag tror inte det finns någon i min första bok, men den kan jag skaffa fram. Jag har några stycken till. Så ska du få till bra pris. Sen finns det en bok om katolicismen. Som vi har tagit fram och som är oerhört intressant om den katolska kyrkan, så du ska läsa om du kan. Men vi kan diskutera priser senare. Men i alla fall så har jag skrivit om det här. Och jag jobbar med den här boken, jag tror 3 år, för att ta fram uppgifter och så vidare. Och när jag sitter och sammanställer boken, och när jag lägger den vid sidan av min första bok, då talar jag anden till och säger, hörde du, hur är det möjligt med så mycket bevis att man ändå inte orkar hålla fast vid bibelsanningarna? Varför gör man på det här sättet? Varför gillar man inte behålla friheten? Varför ska man ställa sig under någon? Och varför ska vi göra det så stort, och varför ska vi betala så mycket pengar för? Och var måste en del åka till Rom för att lära känna påven? Den känner jag sedan gammalt. Jag menar, är hon tidigare? Det räcker för mig. Eller, vi behöver inte det. Vi behöver inte mycket av det här. Utan vad vi behöver, en fri församling som på ort och ställe lever ut budskapet som vi har fått. Där vi helt enkelt låter den heliga ande vara med och ta kommandot. Där vi lyhörda och inte ändrar oss bara därför att påtryckningarna kommer utifrån. Det behöver inte vi göra. Det hände alltså en stor förändring efter några 100 år. Och församlingarna då började och växa. Istället för de enkla pastorerna skapar man ämbeten. Mm. Biskoparna tog över ledarskapet. Okej. Okay. Det gick inte på en gång. Men det gick sakta, men det gick till slut. Man köpte in för statens pengar stora eller hela lokaler som man utrymde, och sen bildade man då församlingslokaler. Det var stora katedraler som fanns då, som var avgudatempel. Det här användes. Och så vidare. Och, och den här utvecklingen skedde alltså tills 1400-talet. Under tiden fanns det visserligen små rörelser som försökte spela emot. Vi har montanismen, vi har paulikanerna, vi har en hel hög som jag skriver i min bok. Men på 1400- och 1500-talet när Luther kom, då man fokuserar på ordet och folk börjar läsa igen, vad står det skrivet? Då gick det upp för dem. Och det dröjde inte många år förrän vederdöparna trädde fram. Och så man sa, det här stämmer ju inte med dopet i vår kyrka. Det stämmer ju inte, den bekännelsen måste ju komma innan dopet. Ja, men så sa man, vi kan inte hålla på det med katedral. Så vi startade smågrupper, konventiklar, så växte den rörelsen fram. Och så gick det inte så länge, utan så kom pietisterna på 1600-talet. Man sa, den ortodoxa läran, den torra ortodoxa läran, den torra kyrkan som bara är poliser och jagar oss hack i häl för att vi samlas i hemmen. Så den accepterar inte vi. Vi måste uppleva frälsningen. Och så kom den erfarenhetsbaserade upplevelsen där man tog emot Kristus personligen. Och sen förstärkte sig genom herrnhuttarna. Och sen kom ju då frihetsrörelserna på 1800-talet. Det var ju EFS och alla de här. Och hela tiden stod den fria församlingen. Och det höll på, kära vänner, till 1999. När man hade fullständig frihet, då binder man sig igen. Vilket jag tycker är tråkigt. Hörrni, kära vänner, ni ska leva i den fria andliga världen. Där hör ni hemma. Det är där ni ska umgås med Kristus. Det är där ni gör era andliga upplevelser. Det är där ni får smaka på det verkliga evangeliet. Och jag ska säga er, så många har jag sett under åren. Att de stora männen i de upplevelser jag har gjort, det har varit i de här fria församlingarna. Ofta små församlingar ute på missionsfältet. Och som jag berättade om förut. De som var villiga att gå miltals över bergen med barn på ryggen för att vara med på ett enda missionsmöte. Och ja, man såg de kom där. I södra Chile regnade, så de kom på sina hästar. Och dessa ylle luktade när det blev blött. De kom, de hängde av sina ponchos på väggarna in i kyrkan. Och det luktade ju av dem här. Men de var där dyngblöta, satt ner och lyssnade. Och när mötet var över så åkte de hem på hästryggen igen. Det var de som byggde de fria församlingarna. Kära vänner, jag ska sluta här. Jag hade 2 minuter till om jag ville, men det ska jag inte ta vara på. Utan nu ska vi be till Gud tillsammans. Och så önskar jag er Guds rika välsignelse. Och nu har ni börjat ett fantastiskt arbete. Och vi ber för er som står längst fram. Att Gud ska vara med er. Och att den här välsignade lokalen, den ska vara välsignade från Gud själv. Och sen tror jag, jag är nästan övertygad om, jag har ingen profetisk vision här idag, men jag känner i anden att den här gruppen ska växa. Och den ska växa, folk ska höra talas om att ni finns. Det talas om i Nya Testamentet att hela Asien fick höra evangeliet. Är det för lite att säga hela Slickagatan? Va? Ja, så tycker jag ni ska ordna med bättre parkeringsplatser, men det var inte. Nu ber vi tillsammans och ber om andens välsignelse över oss alla. Herre, så tackar jag dig att vi får vara inför ditt ansikte. Och jag ber att du ska förnya ledarskapet i den här församlingen. De ska uppleva dig, Herre, förhärliga. De ska se och höra på samma sätt som Wesley sjönk ner inför den levande guden. Och han kunde inget säga, för du var närvarande. Så ska de uppleva, Herre, att du går ibland dem och välsignar dem var och en. Fördjupa deras andliga liv. Ge dem visioner från himlen. Ge dem uppenbarelsens ande, Herre. Och döp dem alla i den heliga ande. Vi ber så. Tacka dig, Herre, att du hör oss i Jesu namn. Amen.